I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Investpodden.
Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Lena Sellgren ifrån Business Sweden. Välkommen hit.
Tack.
Välkommen.
Kul att vara här.
Ja, det är jättekul. Om det är någon som undrar varför vi skrattar, vi har haft en trevlig fördiskussion här. Så det är jättekul att ha det här i
precis.
Podden.
Vi har haft ungefär 20 minuter teknikstrul som ledde till diskussioner om allt annat. Så vi är redan uppvärmda och klara. Jag hoppas att ni som lyssnar nu är lika taggade som vi är. Du jobbar i Business Sweden och du föreläser om global trendspaning. Och det låter ju väldigt spännande och intressant. Det är mycket som händer just nu i världen och det är väldigt lätt att känna sig överväldigad när man tittar på nyheterna. Vad är det egentligen som händer i USA, Kina, Indien, Brexit, Europa, you name it. Så du är här för att reda ut allt det här åt oss. Det är alldeles fantastiskt.
En liten, fin, trevlig uppgift.
Ja, precis. Ja. Ja, och göra det här tydligt och förståbart för alla. För att mycket själv, det kanske du också tänker på ibland, Ted, när du sitter i möten, att vi slänger med alla de här orden, handelsavtal och så vidare, men vad betyder det egentligen? Så, vi börjar med det här. Vad är Business Sweden för någonting?
Business Sweden är ju Sveriges handelsinvesteringsråd och det låter kanske inte lika spännande som man börjar prata om. Vad är det faktiskt? Och vi hjälper ju alla företag med att växa sin globala försäljning internationellt ut i hela världen. Men andra sidan av myntet är ju att vi också måste se till att det är attraktivt och attrahera investeringar till Sverige. Så det gör vi också. Och för att utveckla lite grann så är det här otroligt viktigt för en liten ekonomi som den svenska. Vi har för liten hemmamarknad. Och det gör ju att vi måste nå ut antingen via att vi säljer, ut via vår export. Då får vi jobb, sysselsättning, välfärd i Sverige, jättebra. Men vi vet ju också att svenska företag är ju extremt internationaliserade sedan lång, lång tid tillbaka. Och därför så finns ju vi ute i hela världen. Och i den mån man har sin direkta produktion, försäljning i utlandet, så blir ju inte det direkt jobb, sysselsättning i Sverige. Indirekt via att vinster skickas hem, forskning, utveckling, satsningar. Men då är det ju så viktigt att vi verkligen säkerställer att utländska företag också vill komma till Sverige och investera. För hela 50% av exporten kommer från utlandsägda bolag. Så vi har ett viktigt uppdrag och ett kul.
Ja, men Business Sweden låter ju nytt och coolt. Vad hette ni förut?
Ja, det är ju lite bra fråga här. För 2013 gick faktiskt två organisationer ihop. Exportrådet, som många känner till, tror jag, som lyssnar här också. Och Invest in Sweden. Så att då la man ihop och såg den här synergin med att handel och investeringar hänger ju faktiskt ihop. Det är ju bara på andra sidan av myntet egentligen.
Toppen, det var det jag ville komma till. Så de flesta har hört talas om exportrådet att det här är en utveckling av det. Men vad är din bakgrund?
Min bakgrund, den passar ju väldigt bra in här eftersom Business Sweden har då hälften av sin finansiering från staten och hälften från det privata. Så vi är en liten hybrid där. Jättespännande förlängda armen till regeringen. Och själv har jag jobbat i alla de här sektorerna, det offentliga, privata och även i akademin. Så bakgrunden är egentligen finanssektorn några år innan jag kom till Business Sweden. Nordens största bank var jag på. Och sen var jag innan dess i Konjunkturinstitutet, chef för offentliga finanserna. Mycket interaktion, finans, penningpolitik, prognoser, förstå omvärlden. Drygt 10 år vid Finansdepartementet, 4 olika finansministrar. En jättespännande och kul tid. Mycket policy nära politiken. Och sen var jag innan det då i akademin och tittade mycket på handel och investeringar. Och på den tiden, nu är vi i mitten av 90-talet, då fanns det 3 handelsblock i världen. Då var det USA, EU och Japan. Kina fanns inte riktigt på världskartan då, för de kom ju inte med i världshandelsorganisationen förrän 2001. Så det här är lite spännande, och de trender och apropå globala megatrender och vad vi ser i världen och protektionismen, och kanske att man börjar sourca mer från de här regionerna, fast nu säger vi väl mer då Amerikas, Europa och Asien.
Det har hänt mycket på den här tiden.
Det har hänt väldigt mycket på den här tiden, men jag tror det är viktigt också att sätta saker i perspektiv så man inte glömmer bort sin historia. Självklart ska vi blicka framåt, och vi vet ju att vissa samband stämmer inte riktigt längre, eller vi tror inte att de stämmer. Ta inte minst centralbanker och penningpolitik och sånt där. Så självklart blickar man framåt, men man ska inte glömma varför det såg ut som det gjorde, eller att världshandel kanske växte väldigt, väldigt snabbt som mitten av 90-talet till finanskrisen. 8% per år i tillväxt i global handel.
Wow, det är jättestort. En fråga jag tänker spontant innan vi dyker ner i detaljer i det här. Men mer perspektiv från mitten av 90-talet fram tills nu. Vad är svårast att följa? Alltså, är det så att människor, jag har hört någonstans någon säga att det är svårare för människor att se de långsamma förändringarna när de händer, de här långsamma trenderna, som att det påverkar så. Det är mycket lättare att hitta det här som är liksom lite mer direkt här och nu. Och de kanske inte är trender, utan de kanske bara är liksom en extraordinär punkt. Liksom. Hur gör man när man försöker få trender utav det man ser?
Ja, men det där är ju spännande, och vi tenderar ju ofta att överskatta vad som händer inom 2 års sikt, och på 10 års sikt så underskattar vi många gånger. Och när man ser i trenderna, och vi som analytiker som sitter och tittar på våra siffror säger ju alltid att vi måste ha åtminstone 3 observationer, och det kan ju vara olika tidsperspektiv i det här. Ibland tittar man på vissa utvecklingar kanske på kortare sikt, då är det kvartal, men det kan ju vara år, eller att vi ser att vi behöver se att det är ett antal, kanske minst 3 observationer innan vi säger att men nu är det en uppåt eller nedåtgående trend. Men sen kan vi också tänka trender mer globalt, som vi har när vi ser, vi har klimatet till exempel, eller hållbarhetsfrågan. Urbaniseringen, det sker ju även lokalt. Det behöver inte bara vara ute i världen. Vi kan titta på Sverige, inflyttning till städerna. Det sker överallt. Och det för med sig vissa konsekvenser, utmaningar. Vi måste tänka smart, smarta städer, smarta transporter, allt det här. Och vi har ju åldrande befolkning, stor del av världen. Och det här kan man ju då kanske med ny teknologi, möjliggörande tekniker, se till att man faktiskt kan möta när man då inte har tillräckligt mycket eller stor andel av befolkningen som är i arbetsför ålder. Då måste man ju kanske ta in artificiella intelligensen, machine learning, allt det här som kommer nu, som jag tror, apropå när vi sa att det är så mycket ord vi slänger oss med där ute och ganska svårt att få hela den här bilden. Men jag tror att mycket lyssna in och se i vad är det faktiskt som vi pratar om där ute, men också vara observant och sätta det i perspektivet som jag var inne på med, vad har vi sett tidigare? Är det här något nytt? Rusar alla i samma riktning, så kanske det finns anledning att ta ett kliv tillbaka och fundera på varför är vi här?
Och om vi börjar då där vi står och stampar, vi är en del av Europa, och det blev ju ett himla rabalder kring någonting som heter Brexit. Vad är ens Brexit?
Ja, vad är ens Brexit? Nej, men där var vi kanske alla ganska förvånade, åtminstone jag själv kände att kunde man verkligen stoppa tillräckligt många lappar i boxen, lämna? Och så blev det ju. Så det har man röstat fram. Och vad det handlar om för Storbritannien är ju att man vill inte vara fullt ut del av den inre marknaden. Alltså de här 4 friheterna, fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster. Och det man är främst emot, det är ju fri rörlighet för arbetskraft. Och därav så landade man i det här. Man vill skydda sitt inhemska. Och där man står nu, det är ju ett jättebesvärligt läge där det har kommit så långt att man måste komma överens på något sätt nu. Annars kommer vi den sista mars 2019 stå med Storbritannien som lämnar. Och det är ju en ganska problematisk situation, skulle jag säga. Och att man brukar ju prata om hård Brexit, och vad är en hård Brexit då? Och jag tycker att det blir det ju oavsett om vi kommer ha ett avtal mellan Storbritannien och EU eller inte. Och det är just grundat på att när man lämnar den inre marknaden, kanske till och med tullunionen, vad händer då? Då måste du ju helt plötsligt ha inte bara de här, möjligen att det finns tullar, det här kvantitativa, det vi kan mäta, men det tror jag kanske är ett mindre problem. Men då är det ju ursprungsbevis, var kommer det ifrån, du behöver visum för att arbeta i Storbritannien, alltså det blir väldigt mycket kostnader. Och hamnar vi i situationen här sista mars att man står utan någonting, de lämnar helt enkelt, då kan man ju förvänta sig att det blir enorma köer, till exempel uppställningsplatser, hamnarna, den logistiken, det finns ju inte på plats. Har du säkerställt att du får fram dina leveranser till kunderna? Men det här är otroligt svårt för företagen, för det är så osäkert.
Ja, vi precis. Ja, exakt. Mm. Vad ska man tänka på nu? Om man är en startup i Sverige som har hållit på nu några år och det går bra om man säljer en produkt och nu råkar vår största kundkrets vara precis just i England, säger vi. Ja. Så vad ska vi tänka på då?
Då tror jag faktiskt att är det så att den är där, och britterna, de gillar ju Sverige. Man pratar till och med en Scandimania. Så att Skandinavien är väldigt stort och vi har kvalitet, man gillar mycket, mycket mer hela Skandinavien och inte minst Sverige. Så jag tror att finns efterfrågan där, då ska man köra på det. Men göra sin hemläxa någonstans, att man ser vad innebär det när Storbritannien inte är med. Vilka kostnader är det förenade med? Och så sätta upp en liten strategi eller plan över. Vad är det? Har jag personal på plats eller kommer ha eller inte? Och vad innebär det? Så att du har gjort någon typ av scenario eller plan över hur är jag exponerad eller kommer vara exponerad? Hur kommer olika faktorer påverka mig? Och där hjälper ju sådana som vi, Business Sweden till exempel, vi finns ju på över 50 platser i världen och bland annat i Storbritannien. Så vi har satt upp en liten checklista att det här behöver du åtminstone ha tänkt igenom.
Men ni måste ha fått en rusning nu med bolag som kommer till er och säger, men vad händer? Vilka faktorer kommer vi påverkas? Liksom? Ni måste ha fullt upp med Storbritannien här ett tag.
Ja, och den dialogen har man ju hela tiden naturligtvis. Och svårt för företagen. Och vi såg ju den först när det verkligen var ett faktum. När Storbritannien aktiverade den här artikel 50, då kände vi att där högg det till ordentligt. För då inser man ju, nu finns det en tidplan också. För innan dess så var det ändå lite svalt. Det är klart att företagen undrade, men då är det så pass stor osäkerhet så att är Storbritannien en viktig marknad så fortsätter du nog mycket vad vi upplevde från företagen, business as usual. Men det är klart att när du sen har tidpunkt och vet att här måste jag följa väldigt noga och se vad händer, och det kanske faktiskt blir så att vi kommer stå utan avtal. Men det jag tycker är viktigt här att föra in är också att vår numera näst viktigaste handelspartner, eftersom Norge har halkat ner lite till följd av oljepriset gått upp igen med lite lägre oljepriser, har det gjort att de ligger strax under Tyskland som viktigaste handelspart. Men Norge är ju inte med i EU. Och det innebär att det är jättekrångligt att handla med Norge. Det finns också inom vissa områden där du har ganska höga i tullar och så vidare. Och det gör ju att vi handlar ju ändå och har ett utbyte med Norge. Så jag tror att man ska inte titta för mycket på det. Att det har en negativ effekt, det är helt uppenbart. Men de som skadas mest är sannolikt britterna själva.
Kommer det här påverka oss på något sätt om man har investerat i ett bolag i England, ett limited till exempel? Kommer det här förändra någonting med Brexit?
Det är väldigt svårt att säga, men det är klart att det man kan tänka, när jag sa här att det är britterna själva eller brittiska ekonomin som det sannolikt slår hårdast mot, det är ju att när allting blir dyrare, alltså mer kostnader, så kommer det ju minska ditt konsumtionsutrymme naturligtvis. Så efterfrågan kommer ju bli lite lägre investeringar och annat, och det kan ju naturligtvis spilla över för att du inte har samma aktivitet i ekonomin. Men det här är mer på kort sikt, alltså kanske närmsta åren. Tittar vi på längre sikt så vet vi att både handel och investeringar, det flyttar runt. Och här går det ju åt båda håll så att säga. Man kan ju tänka då, om vi har företag som kommer från länder utanför EU. Och då idag är det så att ungefär 20% av alla utländska direkta investeringar som kommer från tredje land, de hamnar i Storbritannien. Men är det så att man väljer Storbritannien för att det är en bra ingång, du har både språket, det är en väldigt stor marknad, så det kan finnas många skäl, internationella skolor, kommunikationsmässigt annat, finansmarknaden än så länge i alla fall. Så det finns ju mycket, det är ganska enkelt att välja Storbritannien som ingång. Men är det så att du har kunderna framförallt i andra delar av Europa, de bolagen som redan är där eller kommer in till eller på väg till Europa, de tror jag tittar lite runt omkring. Kan vi skala upp någon annanstans? Ska vi välja kanske någon annan marknad för att inte ha den här, framförallt krånglet skulle jag säga, små och medelstora företag, startup som vi är inne på. Då klart att i början innan man har fått igång i sin verksamhet relativt sett så är ju det en ganska stor kostnad att hålla på med all pappersexercis och vissa områden kan vara med kliniska prövningar, att det blir helt enkelt bara krångligt.
Det är en spännande tid. Vi sitter ju nu med ett antal bolag i Sverige som är på väg att skalas upp. Som är varit små startups då som vi pratade om och som nu går internationellt. Där de flesta av de som har hjälpt de stora bolagen som har nu som gått internationellt som Klarna, Spotify och så vidare. Så kommer de nu att hjälpa nästa generations av bolag då, då. Och det är klart att mycket av det är digitalt och så. Men det betyder att spelplanen kommer kanske ändra sig lite grann för deras del.
Ja, det gör den ju lite hela tiden och jag tror att man får nog vara medveten om att särskilt under en ganska lång period framåt så tror jag det kommer vara ganska stökigt den här spelplanen. Vi är ganska fascinerande egentligen att vi är mitt inne i ett teknologiskt skifte där man nu ska börja rulla ut 5G, USA, Kina, Europa så småningom här. Och det är hela den industriella digitaliseringen, och den tar ju brett då över inte bara industrin på något sätt, men hela det nästa skifte där vi kan producera, interagera, kommunicera på helt nya sätt. Det kommer rita om både handels- och investeringsmönster och kanske göra att man har mer av den här sourcingen från tillbaka till mer Amerikas, Europa och Asien. Så jag tror att man får vara beredd på någonstans ställa in sig på att det kommer att röra på sig ganska mycket, och som man brukar säga att det kommer aldrig gå så långsamt som det gör just nu. Så det tror jag måste ligga i den typen av nya affärsmodeller som behöver skapas framöver. Och då behöver vi kunskap, kompetens, tjänster, innovatörer. Kunden sitter i förarsätet, så är det kanske alltid, men inte minst nu. Du måste jobba väldigt, väldigt nära för att förstå hur ska min affärsmodell se ut, var i värdekedjan finns jag. Och sen kan du också lägga till med vad vi idag känner till med plattformar, skalbarheten. Du kan ju nå ut på ett helt annat sätt ute i världen. Inte utan kanske problem och utmaningar såklart, men möjligheterna finns ju där. Och den brytpunkten är vi ju mitt inne i. Tekniken finns där. Nu handlar det bara om att kommersialisera och göra riktigt bra saker av det här som faktiskt gör att vi kan lösa kanske klimatutmaningen, även mycket annat, åldrande befolkningen. Så jag tror ju själv väldigt mycket på hela den här digitaliseringens nästa fas, givet att vi gör någonting bra av det här. Men jag tror att det är en svår tid som vi är i, där det är ganska stökigt.
Ett annat land där det har varit lite stökigt, om man läser medierna, är ju USA. Trump blev president. Det var många som inte trodde att han skulle bli det här borta. Det känns som att vi i Sverige har lite mer koll på knäppa uttalanden han gör och hans Twitter-feed som känns som skrämmande underhållning ibland, än vad den politiken han faktiskt för. Så vad är det som har hänt sedan han blev president?
Ja, det har ju hänt ganska mycket, och det vi ser, det är ju väldigt intressant, för att vi har ju de här kort tweetsen och det här som kanske är ganska besvärande egentligen, en oförutsägbar, inte bara osäkerhet utan oförutsägbarhet, alltså en nivå till som gör att det är väldigt, väldigt svårt att se vad tar det här vägen, och kanske inte minst med den här handelskonflikten mellan USA och Kina, och vad är det underliggande egentligen?
Ja, precis,
som vi ser,
kan vi
där
prata om det? Vad är
ja,
det egentligen?
Vi kan prata lite om det, för det där är ju otroligt intressant att se till vad handlar det egentligen om, och jag tror man kan gå tillbaka till och tänka kring globaliseringen som har tjänat oss väldigt, väldigt väl i världen. Citerar man Hans Rosling så vet man ju att det är väldigt, väldigt få människor i världen som lever i extrem fattigdom idag. För många såklart, men världen utvecklas och går framåt och det här har tjänat oss väl. Men vi har inte lyckats fördela det här på ett riktigt rättvist sätt, vilket gör att det är många människor ute i världen, speciellt i västvärlden, som känner att man inte får det bättre. Så att det finns ett väldigt stort missnöje. Så det där måste vi ju komma till rätta med. Men sen tror jag också just Kina, USA. Om vi tittar på hur det ser ut i världsekonomin, vad vi har, om vi delar upp globala BNP på olika regioner vet vi att Nordamerika och Europa tillsammans har ungefär 55% av global BNP idag. 36, om jag minns rätt här, är det som ligger på Asien. Och sen kan vi titta då tillsammans med det här med var kommer tillväxten, var sker den? Ja, men i västvärlden då, Nordamerika, Europa, så kanske vi kan räkna med 2-2,5% tillväxt framåt. Det kan skilja sig åt mellan lite olika länder naturligtvis, men i genomsnitt något sådant. Det var man mäktar med den demografiska utvecklingen, mogna ekonomier. Medan Asien sammantaget väntas växa med 4,5%. Många länder eller marknader med mycket, mycket mer, men sammantaget med 4,5, då förstår vi att den ekonomiska makten förskjuts ju snabbt mot öst. Och med ekonomisk makt följer politisk makt. Och sen kan man börja fundera på vad handlar det egentligen om? Och den där frågan är ju oerhört svårt att svara på, men det är nog mer än bara en handelskonflikt.
Men då, vi är lite missnöjda i USA, så folk är ju en del tänkte så här, men det är bra, vi tar den här reality-snubben och så gör vi honom till president och det kommer att ordna allting. Mm. Jag kände vad genomskinligt det var här, vad jag tycker om Trump, kände
jag. Jag har lust att säga så jag förstår.
Ja, nej, men det är tur att jag inte behöver vara så här objektiv reporter längre, utan nu är jag västpodden. Nej, men men det är ju fortfarande så, jag har ju bott i USA och amerikanska vänner och sånt där, och vissa av dem säger nu att liksom it's not all bad, jag har nu mer pengar i lönekuvertet än vi haft innan och sådär. Så gynnar det faktiskt USA att Trump blev president?
Ja, och det där är ju så att just nu så för ju Trump och administrationen en väldigt expansiv finanspolitik med skattesänkningar, infrastruktursatsningar. Så det är helt korrekt. Och tittar man på delstaterna i USA och delar upp där hur tillväxten ser ut, så ser det fantastiskt bra ut. Så det stämmer ju, den känslan om man har det. Så är det. Men om vi också sen tittar på i USA när man har ett väldigt stort underskott i sina offentliga finanser på över 100% av BNP, så förstår man att man kan inte höja det här taket i all evighet. Så det innebär att blickar vi något år framåt, det kommer säkert gå bra för amerikanska ekonomin under fortsatt det här året, nästa år. Men sen får man nog fundera på hur ska man finansiera allt det här? Hur lyckas man framåt? Plus att den här protektionistiska hållningen, den innebär ju att det blir dyrare för de amerikanska konsumenterna i slutändan. Både när det gäller tullar som åker på, man begränsar i arbetskraftsinvandring, inte minst från Mexiko. Man ställer ju nya krav i det här nya avtalet, som, eller principöverenskommelsen är det ju än så länge, mellan USA, Kanada och Mexiko. Och det gör ju att det kommer bli dyrare med allting i USA. Och då kommer ju konsumenterna känna av det här, att du får mindre för din inkomst helt enkelt, din disponibla inkomst och köpkraften. Så det kommer ju kanske skapa ett visst missnöje. Nu behöver vi inte dra ner det helt, vi vet inte exakt vad som händer här. Men det kommer ju slå särskilt hårt mot dem som är kanske i större utsträckning har röstat på Trump, som har lägre inkomster. Så relativt sett så kommer de ju känna av det här mycket, mycket mer. Så på längre sikt så är ju inte det här positivt, det som vi ser framåt. Men det kommer ta ett litet tag till innan man känner av det som konsument, tror jag.
Har det påverkat oss i Sverige om vi har en produkt som vi tillverkar, tjänst, någonting som vi säljer till USA? Har det också blivit dyrare för oss att sälja tjänsten dit, om det är dyrare för dem att importera den?
Inte än så länge, inte i så stor utsträckning. De tullar och det vi har på plats, det är ändå inte, det kan vara inom någon specifik del, men det skulle jag inte säga att det direkt har gjort. Men det som är intressant är att vi gör själva på Business Sweden ett exportchefsindex där man bland annat frågar företagen varje kvartal, de svenska företagen, hur de ser på förväntade efterfrågan från olika regioner. Och då har vi Nordamerika, men av de 8% av vår export som går till Nordamerika så är 7 till USA. Så det är ju den största delen, och där har man tagit ner sina förväntningar ganska mycket. Man är fortfarande optimistisk, men den ligger precis att balansera där du har mellan skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Men den ligger strax över, så man är optimistisk. Men någonting händer ju ändå där jag tror att man ser att men det blir lite svårare, det blir lite mer problematiskt. Det är lite högre risker som gör att man stoppar inte det som man är igång med. Men kanske när man tar nya beslut och blickar framåt, så tror jag på marginalen att det har en, men bara en liten, liten negativ effekt. Man kan ju också se till vissa initiativ och där vissa branscher där man ser till att men här finns ju en väldigt stor möjlighet för oss att tillsammans med amerikanska bolag faktiskt gå framåt inom, säg inte minst, avancerad tillverkningsindustri där Sverige ligger otroligt bra till. Så där finns ju en del möjligheter som jag tror att man mer och mer ändå börjar titta kring. Inte enbart tillväxtmarknaderna, utan ett visst skifte mot att det finns ett intresse att också skala upp i de mer mogna ekonomierna. Och det här handlar ju mycket om det här skiftet vi är inne i som kommer påverka framåt hur det ser ut.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi har ju en till då världsmakt, Kina. Det var kul. Ja. Det finns ju ganska mycket som händer just nu i Kina också. Och det var intressant, för både du och jag var ju igår och hörde en Kina-expert som talade. Och det var ganska intressant, för han sa det, jag tror 10 gånger under sin föreläsning. Vi får inte glömma bort att det är en kommunistisk stat, sa han ju. Och ändå så är det så otroligt stora skillnader i Kina. Det är otroligt fattigt och så finns det otroligt rika människor. Så det går helt emot vad de själva säger att de vill ha. Och så när vi lyssnade på honom så tänkte jag så här, herregud, det finns ju så mycket att gräva i här. Så nu får du ta hela den pucken.
Nu får jag den i knät, hela den pucken. Ja, tack för den pucken.
Om vi bara tittar här nu på, vad har hänt i Kina de senaste åren?
Det har hänt väldigt, väldigt mycket i Kina, och jag kanske skulle gå tillbaka ändå 10 år tillbaka och tänka att ja, men Kina som då utvecklas väldigt, väldigt snabbt framåt och börjar vara mer och mer av innovativa. Ekonomin har ju under en 10-årsperiod i princip fördubblats. Så hade man en 10% i tillväxt för 10 år sedan, så lite förenklat, så kan man ju tycka att 5% skulle vara bra. Nu har man nästan upp mot en 7% tillväxt. Men Kina har ju kommit nu till ett läge där den inhemska ekonomin ska driva mycket mer än då exporten och investeringar. Så det är ju nästa steg i en tillväxtmarknad där man ska upp och bli en mer avancerad ekonomi. Då är det innovation och entreprenörskap. Och där står ju Kina nu. Och därför som man också kräver väldigt mycket av en närvaro. Man behöver ha tekniska kunnandet och utvecklingen också i landet. Och det här är ju inte unikt för Kina, utan så är det ju när ett land går upp i utveckling här. Men det vi redan börjar kunna se nu i statistik och när man tittar på hur det utvecklas, det är ju att den här ombalanseringen som man gör i Kina, där man då ska över mer till tjänstesektorn, mer till det privata som driver. Det gör ju också att Kina både ner i tillväxttakt helt enkelt, successivt, och förhoppningsvis så går man gradvis ner mot som andra utvecklade ekonomier på lite längre sikt till runt en 3%. Och där kommer vi ju inte, det är ju sannolikt ganska många år fram i tiden, men Kina ska ju som alla andra tillväxtmarknader när de går upp i värdekedjan gå neråt helt enkelt. Men det innebär ju att man kommer ha en mindre efterfrågan totalt sett från kinesiska sidan då. Och det kommer ju påverka hela världshandeln. Så någonstans om man tittar på alla ekonomier och världen riktigt långt fram så konvergerar vi ju, även om många andra ligger betydligt längre bak än Kina. Men sen finns det ju utmaningar i Kina naturligtvis, och de skulduppbyggnaden som man har, som man kan känna viss oro för att försöka förstå hur ser det här ut, klarar man det här, klarar man att gå över till också den här mer marknadsekonomin, kan man vara tillräckligt innovativ, och det återstår ju att se. Mycket händer ju i Kina, mycket innovationer kommer ju, man ta hem mycket kunskap, kompetens av många som studerar utomlands. Man sätter väl också någonting när man tänker i en diktatur eller vad, kinesiska staten, som har man bestämt sig för någonting, då blir det ju så. Så i viss utsträckning kan man väl se något positivt i en omställning naturligtvis för Kina där, att nu är det hållbarhet och långsiktig tillväxt som gäller. Det är ju det målet man har satt upp. Så Kina kommer ju vara en drivande kraft framöver också.
Men här blir man ju nyfiken om man sitter lite utanför och tänker så här. Kommer liksom den globala handeln att förändra Kina, eller kommer Kina förändra världen? På tal om det ni sa om liksom att man får inte glömma bort att det är politiskt styrt liksom land. Och ibland så finns det ju folk som säger att en del av de här, och det var ett uttalande som gjordes av presidenten för ett tag sedan också, att de statliga bolagen ska ha stöd hela vägen, de ska vara konkurrenskraftiga och få en del stöd, ibland öppet och ibland inte så öppet, det verkar det som då, men vem kommer vinna? Är det ekonomin eller är det staten i det här fallet?
Oj, den ska man svara på.
Det är en intressant fråga. För att man undrar ju liksom, om vi, i slutändan blir det lite grann så här, ska man göra affärer med dem som har ett politiskt system som man är rädd för?
Jag tror att där är väl också just det här med att man måste samla så mycket information som möjligt så man kan fatta sina välgrundade beslut naturligtvis. Mm. Och vi har så mycket globala utmaningar så... På något sätt så måste vi ändå samla krafterna och försöka ta oss an de här gemensamt. Så jag tror att man ska inte vara rädd av det skälet, men däremot se till att man verkligen har så mycket information och förståelse som möjligt. Och en viktig del är ju att svåra marknader brukar vi prata om på Business Sweden där vi är ute, och kanske har också stora utmaningar med korruption, mänskliga rättigheter, hela hållbarhetsagendan. Och där är ju viktigt att man är med och bidrar, och det blir ju också någonting som vi exporterar med vårt kunnande, ledarskap, värderingar och annat, så att man är del i det som händer i världen. Sen klart, vad är det vinnande konceptet, ska man vara med eller inte? Det finns ju vissa delar som är rätt besvärligt och som är en kritik som kommer från inte minst då Trump-administrationen, och att spelreglerna inte är ömsesidiga. Och det blir ju ingen rättvis konkurrens om du har mycket av det statliga som går in, och det måste vara på lika villkor, så att det här krävs ju att alla enas. Och den tiden vi lever i just nu är ju oerhört svår, och inte minst med Trump-administrationen som inte vill ha något, alltså multilateralt alls egentligen, där det är alla länder eller de flesta länderna i världen är involverade. Det vore ju det bästa för oss alla. Man är oerhört kritisk mot världshandelsorganisationen, WTO, och vill mer ha det bilaterala eller möjligen plurilateralt med några få länder. Och det här tror jag är något som kommer följa oss under ganska lång tid, och svårt att säga, är det då marknadskrafterna, vad tar Kina för positionering här? Men jag tror att man ska vara med, man ska se till att använda, har man inte kompetensen som företag, investerare, vem som ska in där på egen hand, vilket är svårt, då använder man de aktörer, experter som finns för att försöka förstå. För jag tror att det finns mycket också som vi både kan bidra med och få del av.
Om man sitter som bolag nu i Sverige och har fabrik i Kina och tillverka sina grejer. Är det någonting man ska tänka på nu?
Som skulle ha hänt just nu? Ja, om man tänker det kring handelskonflikten som finns där, så tror jag att man ska följa och bevaka naturligtvis, försöka förstå vad som händer, vilken exponering har jag, vilka faktorer, vad är det som skulle kunna påverka min verksamhet. Men det är ju ändå så att finns efterfrågan där, hittar man goda samarbeten eller kunder i alltihop, så tror jag att man ska fortsätta med det. Men alltid vara lyhörd, vaksam, se till att följa den utvecklingen som sker. För skulle vi få en handelskonflikt som eskalerar och kanske ett fullskaligt handelskrig med väldigt många länder involverade, det blir ju så när man flyttar då kanske sina handelsmönster eller produktion, allt vad det kan handla om, så kommer det ju dra med fler och fler och fler om man nu går i den riktningen. Och då drar det ju ganska snabbt med alla marknader och alla företag, för vår värld eller företag är ju så integrerad i de här globala värdekedjorna. Det är så många länder, det är så många företag involverade i nästan vad vi än tar och tittar på, våra mobiltelefoner eller en bil, och man vet ju knappt om man köper en vara eller en tjänst.
Många fondsparar ju och har fonder som heter så enkelt som Indienfond och Kinafond och USA-fond. Och så sitter du här i Investpodden och säger, ja men det är en stark tillväxt i Kina till exempel. Mm. Betyder det att den här Kinafonden kommer gå bra?
Inte nödvändigtvis, absolut inte.
Så hur hänger det här ihop då?
Liksom? Ja, man måste ju titta, dels så ska man ju alltid diversifiera, man lägger inte alla ägg i en korg, det vet vi också, så att man bör inte ha dem bara på en marknad, ett ställe. Men här är ju viktigt att också skilja på vad är det som går bra. Ett högt tillväxttal, om vi säger att vi har 7-8%, det låter ju jättebra, det kanske kan vara ännu mer i vissa marknader. Det betyder ju inte nödvändigtvis att du har kommit så långt i din utveckling, utan du kan ha en ganska låg BNP per capita, så att välståndet är inte så högt. Då måste man förstå vad är det man satsar på. Vad skulle i så fall en sådan fond vara inriktad på? Ser vi mycket infrastrukturinvesteringar, är det där man satsar, då kanske det möjligen är rätt. Men det där är absolut inte en korrelation mellan just en BNP-tillväxt som man ser i ekonomierna och en fond, utan det kan handla väldigt mycket om hur ser den här ut.
Ja, för Indien till exempel, det är ju ett rätt stort ställe.
Så. Ja, vi har inte ens pratat om det, men Indien är väl det land som vi pratar trender som demografiskt kommer växa med, om jag har förstått det rätt, 400 miljoner människor de närmsta, jag vet inte, 8 åren, 10 åren, eller, men ganska växa mer än något annat land på planeten, jag förstår.
Ja, jag hade förmånen att vara i Indien här för ungefär ett år sedan, en vecka, och träffa olika parter. För det första är det är ju ett land, men det är ju 29 stater, och de kan ju inte ens prata med varandra i syd och nord, för de har helt olika språk. Och ganska mycket självstyre ute i de olika delarna. Så att det är ju jättekomplext, det är ju inte en marknad. Och som företag när man går ut så kan man inte säga Indien, utan då får man se vad är det jag är i för bransch, och så får du hitta en del. Så det där är ju en jätteviktig poäng naturligtvis. Men sen också det här med Indien, Indonesien, Vietnam, några till. Det är superspännande marknader av det skälet att de har en så gynnsam demografisk sammansättning. De har många unga, en växande medelklass med högre och högre köpkraft. Så att det är ju intressant för många bolag och brett, och inte minst när man tänker retail-sidan. Men sen behöver man göra massa investeringar, infrastruktur, innovationssamarbeten. Så där är ju jätteviktigt för svenska företag som ligger långt i framkant när det gäller att tänka kring paketering med smarta städer, smarta transporter och så vidare.
Det låter som språkapp också.
Ja, absolut. Ja. Utbildning och sånt, det är också jättespännande. Något som Indien, den gick jag igång på här, det hörde ni va? Mm. Utbildning, kompetens, kunskap, det är ju grunden till ökat välstånd. Alltid. Så den kompetensförsörjning och vad man pratar om, den är viktig. Och Indien behöver ju verkligen ta ett kliv där. Språkappar, tänk alla de här digitala plattformslösningar, om man kan se i företag inom, behöver inte bara vara inom skola, utbildning, men vård, skola, omsorg, hela den biten. Om vi med samhällets intresse i beaktande naturligtvis skulle kunna kliva fram i Sverige och skapa några typer av plattformar, är väl det vi känner till, med den här skalbarheten och kunna nå ut, och du kan använda i språk och annat, så tror jag vi har något jättefin potential att faktiskt nå ut.
Mm. Ja, men det är spännande, men Indien är ju en av de länder som I och för sig, vi har ju väldigt nära koppling i Sverige nu tack vare IT-delen som är så otroligt stort med outsourcing och det. Så vi är ju väldigt många kunniga människor i Sverige som har varit i Indien. Vi har också väldigt många kunniga indier som bor och lever i Sverige, både första och andra generationen. Så det finns ju väldigt nära kopplingar där.
Mm. Och vi har dessutom en direkt flight från Stockholm till Delhi, vilket man inte ska underskatta. Mm. Och dessutom om man tänker där i det här med hur du arbetar, hur du rör dig, så i tidszonsmässigt så är det ganska enkelt att åka fram och tillbaka. Mm. Du åker kanske inte över en dag, men du får inte jetlagen på samma sätt, så att i den mån du behöver träffas, för jag tror det kommer man trots digitaliseringen behöva. Det personliga mötet är nog ändå grunden. Det är min personliga reflektion, men...
Och innan vi avslutar för idag så måste jag fråga, vad händer med Ryssland? Vad måste vi ha koll på där?
Ja, jag visste att du skulle fråga den. Den är jätteviktig. Rondian. Den tycker jag är jättefin att den kommer upp, för att det är väl just det, det är inte det vi läser om. Ryssland pratar vi inte riktigt om. Och det måste man tänka på när man ser den här stormaktskonflikten som finns där underliggande mellan USA och Kina. Var positionerar sig Ryssland här? Och jag har inte svaret på den.
Vad gör du här då? Nej, skojar.
Ja, det går bra i Ryssland nu. De har fått tillbaka lite tillväxt här nu när oljepriset går upp och så vidare.
Ja, precis. Men, om man då har en Rysslandfond då, till exempel, som vi nu har lärt oss. Det representerar ju. Nej, men den är ju himla volatil. Det går ju upp och ner och sådär. Och det gör att de som följer en Rysslandfond tycker att det verkar gå himla upp och ner där borta. Ja. Vad är det som händer? Jag förenklar det här ju jättemycket för att det är så här jag dealar med verkligheten. The dark sense of humor. Men vad är det vi måste veta om Ryssland, om vi ska investera någonting, om jag har ett bolag jag vill flytta dit, är det lätt, är det svårt?
Ja, det är svårt. Ja, om du ska ge dig ut på, inte minst då Ryssland, som är i det avseendet en ganska svår marknad, det är väldigt volatilt. Du måste vara både uthållig och kunna parera ganska snabbt, och du behöver vara väldigt både påläst, interagera, ha information hela tiden. För i den typen av ekonomier så kan det ju gå så snabbt, och det är mycket sanktioner, och där måste man kunna parera. Så för ett mindre företag så är det en ganska svår marknad att vara, och du bör nog ha ett långsiktigt, det har ju företag när man går ut på den internationella marknaden, man tänker ju att man ska ha närvaro långsiktigt naturligtvis, men då skulle jag säga att du måste ha en flexibilitet och kunna navigera och agera ganska så snabbt. Och det krävs ju större utsträckning på en marknad som den ryska. Och sen har vi ju hela den här geopolitiken, geopolitiska spänningarna. Där måste man absolut vara välinformerad precis. Hela tiden.
Men det är som du säger, vi läser inte så mycket.
Nej, men också att man förstår att om någonting skulle gå i fel riktning, hur agerar jag då? Så det är väl en sak man kan säga som är viktigt just när du är på svåra marknader, Ryssland i det här fallet. Se till att man i sin ledningsgrupp, styrelse på centrala positioner i bolaget, att du har kompetensen och förstå hur du agerar om en kris skulle faktiskt uppstå på ett eller annat sätt som gör att du måste agera. Då måste du ha tänkt igenom, ha någon krishanteringsplan. Du kommer aldrig kunna ta den från A till B, men du måste ha tänkt igenom hur du ska agera så att du inte behöver handla i panik.
Jag gillar tanken. När vi jobbar med startups, jag jobbar ju väldigt mycket med scenarioplanering. Men det är inte så ofta jag hör människor prata om skillnaden mellan osäkerhet och risk. Men du har ju nämnt det nu ett antal gånger. Så det låter som att jag skulle lära mig lite mer om ditt ämne. Kanske skulle bli ännu bättre investerare.
Ja, men det bjuder vi gärna på. Vi diskuterar gärna, för jag tror att vi lär av varandra nämligen.
Jag tror vi skulle kunna göra det. För att jag tror jag hör en del av det du säger. För när man delar in det, risk och osäkerhet, så är det man kan hantera och det man inte kan hantera. Men planera för. Mm. Och då blir jag lite nyfiken på bara generellt det här med trendforskning eller det som du arbetar med. Blir man det genom att liksom sitta på Facebook och Twitter hela dagen, eller vilket data är det man
Hur
går efter?
Vi? Hur gör vi?
Bara lite nyfiken liksom. Kan du bara berätta lite grann? För jag antar att det räcker inte med att läsa tidningen. Nej. Och det vi sa nu att Ryssland nämns ju inte ens så mycket i tidningen.
Nej, det kan jag absolut göra. Jag fick ta ett litet beslut också när jag började själv på Business Sweden, vilket jag blev väldigt glad för, att få det förtroendet och bygga upp någonting helt nytt. Och då tänkte jag att jag måste ha någonting så jag vet att det är konsistent i det som vi faktiskt pratar om. Så då har vi ett samarbete, eller använder något som heter Oxford Economics globala makromodell, där alla ekonomier i världen i princip finns med. Så vi har hela försörjningsbalansen man kan titta på, investeringar, konsumtion, export, import och så vidare. Och även finansmarknader finns med, centralbankernas reaktionsfunktioner, råvarumarknader, allt det här. Och där kan vi ju göra scenarier, alltså risker. Säga att nej, men vi tror att Federal Reserve måste höja räntan mycket snabbare för att normalräntan är något högre kanske, eller inflationen tar mer fart eller annat, eller en hårdlandning i Kina eller vad vi nu vill, så kan vi lägga in det i våra modeller. Och det blir ju vissa antaganden som man gör. Alltså vi har ju ganska mycket av det här ändå modellbaserade, och statistik är ju jätteviktigt för oss att vi följer det. Men då vet vi ju att indikatorer och förtroendeindikatorer, inköpschefsindex och annat som guidar oss, då kommer vi ju bara en liten bit. Så man måste ju följa väldigt mycket. Och jag skulle ju personligen säga också att man behöver ständigt, man är aldrig riktigt ledig. Så det innebär att du måste gilla ditt jobb eller det du gör så mycket att det är naturligt. För tappar du lite så har du ju inte riktigt med i den här storyn så att du kan fortsätta upprätthålla den. Det är många trådar som måste vara på plats. Man måste ha lite experter runt omkring sig och duktiga medarbetare som förstår det här också. Man gör det inte helt själv. Men sen också interagera, träffa människor. Man lägger ju lite av ett pussel någonstans, eller om man ska säga en story som man bygger, som vinklas in. Jag brukar själv vara ute och tänka när jag är i alla sammanhang att vad är det jag vill ha reda på här? Vad har folk på top of mind just nu? Och då brukar jag ha med mig någonting ut. Om jag tror att det är artificiell intelligens eller machine learning, då är det det som jag frågar runt lite om. Och så ser man hur reagerar folk. Får jag ut någonting? Sen går ju inte det att använda rakt in. Men att hela tiden bygga på, interagera, lyssna. Apropå, jag tror inte man gör det själv. Men det är ju väldigt mycket också att följa i statistik och försöka förstå sambanden. Också ibland blicka tillbaka, sätta det i ett perspektiv och skilja på stort och smått. Mm.
Ja, men det, jag tycker det är spännande. En av mina favoritförfattare då, Nassim Nicholas Taleb, som har gjort bland annat då The Black Swan och en hel del andra. Han rekommenderar vid något tillfälle att man inte ska läsa dagstidningarna till exempel. För att du blir bara påverkad av grejer som inte hjälper dig framåt. Mm. Utan du blir mer ångestladdad. Inte bara det, men också för att du inte ska bli liksom på något sätt biased av det som är populärt just nu. Utan se de stora dragen över tiden. Men jag vet inte, han är nog en annan värld än vad ni är i.
Ja, men det, jag tror att det finns en poäng här när det gäller lite kanske följa media. Jag är kanske inte rätt person att uttala mig om det. Jag gillar media väldigt mycket, för det är där vi kommunicerar och når ut. Men det är klart att man har ju ett väldigt fokus på det negativa. Det är väldigt svårt att få ut. Då är det liksom en icke-fråga. Jag kan tycka att det är jättestort att positiv tillväxt i nästan hela världen. Men man vill hellre skriva om det där som sticker ut, som får en headline mer. Och det skulle vara intressant att se lite mer i egentligen. Hur påverkar det oss människor att vi har så mycket negativ publicitet? Jag som jobbar för en främjarorganisation, handel, investeringar, konkurrenskraft och vårt välstånd, känner ju att du måste nästan vara optimist, för det har ju ett värde i sig. Om vi tror på framtiden så lär den ju bli bättre än om vi bara tar det här negativa. Så måste du ju förhålla dig till de här riskerna och osäkerheten som finns där ute. Men jag tror att vi kan påverka väldigt, väldigt mycket genom att ha en positiv syn och något growth mindset. Jag vet knappt hur man säger det på svenska. Men ett liksom tillväxttänk i det, att du vill framåt. Och då har vi nästa generation som ska lopas in. Eller kanske hjälpa oss som börjar bli lite på andra.
Vi som har tappat håret och inte riktigt mer längre.
Nej, det är ju det här som är så knepigt vad gäller journalistik. Alltså jag är djupelag journalist i grunden. Och det är ju det att allting med journalistik har att göra med urgency. Att det måste ut nu, att det är ett nyhetsvärde. Och en positiv rapport på att någonting går bra. Och att det nu långsamt men säkert går bra. Det har inte urgency att jag måste rapportera det idag. Jag kan lika väl rapportera det imorgon som övermorgon. Men däremot att någonting brann just idag. Det är viktigt idag. Så att det är synd att det faller bort i nyhetsrapporteringen. Och jag tycker att, nu för att försvara medier här lite grann, att det finns de aktörerna som nu har tagit lite ansvar för det, som verkligen tittar på frågorna. Men vad är det som är fakta egentligen? Det är bara att kolla på vårt senaste val. Det spreds ju hur mycket grejer som helst på sociala medier, så visar sig inte stämde. Och då har de organiserade medierna tagit tag och tittat lite på de frågorna och faktiskt ta fram fakta i det. Så att jag tycker det har varit suveränt. Men jag håller med dig. Det är faktiskt anledningen till varför jag lämnar journalistiken, för att jag orkade inte vara så negativ. Man sitter ständigt och letar vad som är fel. Så då är det bra att du är här och berättar för oss vad det är som är bra i världen.
Verkligen.
Framförallt nu när det är så mycket osäkerhet och det kan ge huvudvärk bara att öppna en dagstidning eller kolla på nyheter. Mm. För man känner ju att den ena nationen kommer snart falla efter den andra och de kommer säkert börja kriga med varandra. Och vad händer med oss då? Vad är jättedrastiskt nu? Är det inte någon annan som har tänkt den här tanken?
Det blev tyst här nu.
Faktum är att det med psykologiappar är populärt också. De kommer sälja mer.
Och sen så bara det att vi de orden som vi väl använder, vi pratar om det handelskrig, det AI-kriget. Mm. Och bara det att man hör ordet AI-krig så får man ju för sig att det är massa robotar som kommer springa omkring och slåss med varandra. Mm. Men det är inte det vi menar. Vi menar vem kommer först? Vem kommer vara bäst på AI? Det är AI-kriget.
Men så bara AI-tävlingen.
AI-tävlingen, precis. Vem får pokalen?
AI-stafetten, Bellman också är det då.
Ja, precis. Vem får pokalen i AI-tävlingen?
Men jag tror det här är jätteviktigt att skilja också på, hjälpa till att skilja på stort och smått. Och lite vad vi själva försökte, vi gör en marknadsinsikt ett par gånger om året för att se liksom globala trenderna, hur utvecklas globala ekonomin. Och då sa vi alla de här riskerna, alla pratar om riskerna, men vi sätter dem inte riktigt i ett perspektiv, de bara flyter runt där ute. Så vi gjorde ändå ett försök att mappa upp det genom att titta på hur stor är sannolikheten. Och det kan man inte sätta en siffra på, men man kanske kan sätta den hög eller låg eller mellan. Tynger den ekonomiska utvecklingen just nu eller inte? Och vi landade i, nej det gör den inte nu, men risker vet vi och osäkerhet, det kan liksom förändras snabbt. Men vi tittade också på, slår det här globalt? Ja, men ett handelskrig, det slår ju på hela världen och förtroendet. Men Brexit, skuldkris i Italien, kanske har mer av en regional, det slår mer mot Europa, alla påverkas men inte i samma utsträckning, det blir inte att hela världen dras ner i någonting som ett handelskrig. Så det där tror jag också är bra att sätta saker i ett perspektiv och försöka. Det är ju svårt, ingen kan ju lägga det här, allt är så komplext kanske man ska säga i världen och inte minst med globala värdekedjorna, så att det är oerhört svårt att få koll på allting. Och tänk finansiella marknaderna. Oerhört svårt att förstå hur det ser ut och importinnehåll och det går mellan länderna så många gånger, så att det där kan man inte riktigt. Och då är det ju ändå viktigt att försöka se till i, finns det någonting här vi kan förstå? Det här disruptiva och teknologiskiftet, det här vi är i, kan vi säga, är det någonting vi vet? Kan vi hjälpa till med det så att du får ändå en spelplan? Jag tror sånt här som är vår, när det gäller hållbarhet, hållbarhetsagendan, 17 målen i sig, ja. Och sen finns det hur många som helst under dem. Men bara det att vi sätter en gemensam agenda så vi vet vad vi pratar om. Apropå lite buzzwords, vad vi är inne på. Vi slänger oss med en det ena än det andra. Och vi förstår kanske inte riktigt vad det är. Det tror jag ibland kan skapa en oro i sig. Bara digitalisering, man vet knappt vad man säger.
Nej.
Ja, det vet man kanske, men vad betyder det? Så jag tror att det är att hjälpa till att
orden,
inte...
Orden blir viktiga. Alltså ja, definitionen orden blir väldigt... Ja. Jag tycker vi borde döpa om det till handelsmästerskapen 2019. Och så den som vinner då 2019 vann då, och sen 2020 vet vi inte ännu. Då är det nytt handel. Då är det stafetten 2020.
Nu vill du höja det till nya nivåer.
Ja. Nej, men för att det känns ju mer positivt på det sättet.
Mm, precis, och det är som i Västpodden säger, att här kör vi vanlig människospråk.
Och då är det mästerskapet. Så handelsmästerskapet 2019, det får vi se vad som vinner.
Jättebra. Ja. Lena, stort tack för att du kom till Västpodden och delade mer av all din kunskap.
Ja, jättekul. Tack för att du var här.
Du får en bra dag.
Ja, detsamma. Tack. Hej. Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!